Varmt välkommen till Bostadspodden som presenteras av oss på Fastighetsbyrån. Idag har vi kommit till en väldigt spännande del att prata om som jag har faktiskt sett fram emot. Det är vi ska prata om att köpa och sälja bostad. Så att idag har jag bjudit in Amanda Nilsson som är villamäklare hos oss på Fastighetsbyrån. Välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Och som jag sa tidigare här nu då, så jag har verkligen sett fram emot det här, för jag vet att du är otroligt duktig. Du har jobbat som mäklare i 4 år. Mm. Bara de senaste 2 åren här så har du specialiserat just på villaförsäljningar.
Stämmer.
Så att nu ska vi tillsammans då lotsa oss fram i det här med hur man gör när man köper och säljer en villa. Mm. Och det är ju du specialist på.
Ja, men visst.
Ja, vad bra. Men vi kör igång här kring köpprocessen först. Om man går i tankar att man vill köpa ett hus, vad ska man tänka på?
Jag skulle nog säga det att ta kontakt med en mäklare. Det behöver man alltså inte bara göra om man ska sälja, utan jag tycker att det är bra kontakt med mäklare även om du ska köpa. De tipsen som vi vill ge är egentligen att man ska gå på mycket visningar. Börja där. Se lite vad är det jag tycker om och vad tycker jag inte om. Man lär sig någonting nytt på varje visning som man går på. Men framförallt att vi mäklare kan också hjälpa till att leta bostäder som kan passa och finnas som ett bollplank.
Spännande. På vilket sätt kan ni liksom bistå i den processen? För det är klart att den vanliga bilden av mäklare är att man säljer bostäder.
Mm.
Men ni kan alltså hjälpa till också att leta.
Precis. Vi jobbar ju mycket så att vi samlar ju in spekulantregister helt enkelt. Att bygga upp ett sånt. Så att vi hjälper gärna till att leta, och då får man ju tips ifrån oss när det kommer in bostäder som kan passa. Mm. Det jag också tycker är bra, det är ju att man kan bolla frågor och funderingar med oss. Exempelvis så är man och tittar på hus, så får man jättegärna bolla med mig frågor kring besiktningsprotokoll, vad man ska tänka på när man tittar på huset och så. Mm. Så att man kan helt enkelt se oss som någon som man kan vända sig till för att få hjälp helt enkelt.
Det är lite av en köpcoach du beskriver här, låter det så.
Ja.
Ja, och det, för då tänker jag så här, men om jag går på en visning med en annan mäklare ner på Fastighetsbyrån, kan du ändå bistå mig som en köpcoach?
Ja.
Det är ju superbra.
Ja, visst.
Ja, vilket bra tips. Mm. Det, ja. Jag tänkte lite mer på det här vi pratade om från början då, att man ska gå på visningar. Så innan man kommer så långt som man går på visningar så letar man ju bostäder som när man ska köpa. Vart någonstans presenteras de?
Det är ju främst, är det ju, många tittar ju på Hemnet såklart. Det är ju den största marknadsföringskanalen. Sen så är det ju också våran egen hemsida. Det är ju Sveriges näst största bostadssökarsajt faktiskt. Mm. Men också många andra mäklares hemsidor såklart. Sen jobbar ju jag mycket med sociala medier också.
Just det.
Sprider det där. Så att man kan hitta bostäder på många ställen, men majoriteten letar främst på Hemnet skulle jag säga.
Mm. Den största delen av det som säljs, det marknadsförs på Hemnet. Men sen är det också en del då som säljs och marknadsförs på Fastighetsbyråns hemsida. På gång heter det. Som är liksom håller på att sälja. Men också då att det marknadsförs ibland på både Instagram och Facebook.
Mm.
Och de här bostäderna många gånger kommer inte ens ut i Hemnet. Så att om man bara håller sig på den sajten så har man då liksom inte haft hela bilden av vad som finns ute.
Nej, men precis. Och vi märker ju det att fler och fler bostäder säljs ju på det sättet. Att det kanske inte ens kommer ut på Hemnet.
Vad beror det på?
Jag tror en kombination med att köpare är öppna för att göra snabba affärer. Samtidigt som en säljare uppskattar att slippa hela den här långa processen med öppna visningar. Visa det för så många som möjligt, att man kan föredra och få det klart tidigt. Mm. För det är mycket känslor, mycket funderingar i samband med en bostadsförsäljning som gör att många kan tycka att det är skönt att faktiskt bara få det klart.
Just det. Ja, men vad bra. Då är ju som sagt den här köpcoachen då vettig att ha med sig där då.
Men den är där, för man kan faktiskt gå miste om sitt drömhus om man inte har kontakt med oss och kollar även på våran hemsida eller finns med i vårt spekulantregister, för ibland går det fort.
Sammanfattningsvis då, en tidig kontakt med en mäklare som du får förtroende för,
ja,
som kan coacha dig fram i vart du ska söka bostäder och också tipsa om vad det är för typ av bostäder och kanske ha koll även där att man liksom, nu finns den här ute på Facebook och så vidare.
Mm.
Så skulle det vara klokt av mig att ta kontakt med dig till exempel då för att få hjälp med att hitta en drömbostad.
Ja, det tycker jag.
Ja, bra tips. När vi kommer så långt så att man har någonting som man ska kika på, då, titta på visningen. Har du något tips för de som ska köpa när de går på visning, vad ska de tänka på där?
Först och främst så tycker jag att man ska ta reda på så mycket som möjligt innan visningen. Så läs gärna igenom hela annonsen så att man har så mycket info som möjligt innan. Det gör ju att det är lättare, eller rättare sagt, det är lättare att fokusera på rätt saker på visning.
Just det.
Exempelvis, har ni fått besiktningsprotokollet innan så vet ni vad ni ska titta på där. Om det är någon anmärkning i protokollet, så exempelvis på vinden, ja men prioritera att gå upp på vinden och titta då.
Just det.
Men sen också gå mycket efter känslan när ni är på visningen. Hur känns det? Finns det tillräckligt många rum? Kan man göra fler rum om det inte finns tillräckligt många? Och så vidare.
Just det.
Men läs på mycket innan, tycker jag. För det är samma sak där, att efter visningen kan det ibland gå fort.
Ja.
Att husen säljs snabbt, och då kan man ibland gå miste om det för att man ska ta reda på all info efter.
Okej, okay. Ja, så var lite så här proaktiv där som köpare, att man verkligen ställer frågor både till er som mäklare, läser igenom besiktningsprotokoll. Och när vi ändå pratar om besiktningsprotokoll, det vet jag någonting som kanske inte alla känns sig superbekväm med.
Nej.
Berätta lite kort vad det är.
Besiktning är ju någonting som en säljare oftast gör inför en försäljning. Det är ju en helt oberoende besiktningsman då som kommer ut och gör en kontroll av huset. Det är jättebra när det finns, för då har man ju ett protokoll på husets fel och brister, helt enkelt.
Just det.
De kan dock vara svåra att förstå om man läser igenom dem och inte är så van att läsa dem. Då kan man först kanske tro att ja, men här behöver det göras mycket renoveringar, exempelvis. Och så är det inte alltid.
Ja, men vad kan man göra i det läget då, om man liksom läser den? För facktexten kan vara lite svår ibland.
Ja.
Hur kan jag då som köpare informera mig om vad det här innebär, till exempel att det står, vi tar ett exempel, att en riskkonstruktion i ett badrum på en övervåning för att det är golvbjälklag och så ligger det klinkers där.
Ja.
Om jag vill ta reda på vad innebär det här?
Dels så kan man ju fråga oss mäklare, men många tycker också att det är skönt, vilket jag också rekommenderar, att ringa besiktningsmannen.
Okay.
Och fråga de frågorna till honom. För exempelvis en väldigt vanlig notering på besiktningsprotokoll, det är ju att det finns mikrobiell påväxt på vinden.
Ja, det var jag jätterädd för första gången jag gick på en husvisning och sa, här är det mögel på innertaket.
Ja,
nej, men så är det oftast inte då, eller?
Nej, men det står kanske på 9 av 10 besiktningsprotokoll att det finns. Men det är ofta en fundering, tycker jag, hos spekulanter. Så kommer de till mig och säger, ja men vi läste att det är mögel på vinden. Nej, det är inte samma sak som att det är mögel på vinden i den bemärkelsen, men det är en väldigt vanlig anmärkning.
Just det.
Och även om jag kan stå som mäklare och säga att det här anser inte jag är någonting ni behöver vara oroliga för, så kan det ibland vara skönt att höra det från en person till. Mm. Och då kan man alltså då ringa till besiktningsmannen, så får man höra det därifrån. Både jag och besiktningsmannen är ju opartiska.
Ja. Ja, precis. Och det, ja, men jättebra tips. Då har vi lite mer koll på en besiktning där. Och är det saker som man faktiskt är osäker på som står i besiktningen, prata med mäklaren och ring till besiktningsmannen.
Mm.
För det är ett sätt att lära sig inför nästa visning också, tänker jag, om det inte blir någonting, så att man förstår vad det är man tittar på.
Precis.
Ja, men vad bra. Då har vi tänkt att besiktningen är ett sätt att få en status på hur huset mår.
Mm.
Och så får man lite hjälp att tyda det man inte förstår. Och då blir det en del som ligger till grund för hur man tar beslut när man går vidare i köpet sen.
Precis. Och det ger också bra förutsättningar för att ta reda på om man själv vill göra ytterligare kontroller. Exempelvis, står det en anmärkning i besiktningen som man själv som köpare känner, eller spekulant känner, att det här vill jag ta reda på mer om.
Mm.
Då framställer man det som ett villkor i budet också. Att jag lägger det här budet på huset under förutsättning att vi även får titta vidare på det här.
Just det.
Så att det är viktigt att man vet om att man som köpare har en långtgående undersökningsplikt.
Mm.
Besiktningen är en hjälp på vägen, men det ger också en fingervisning på om det är någonting som ni ska hålla vidare på.
Mm.
Och ibland så kan det räcka med att man känner att det ger bra hjälp att ringa till besiktningsmannen som har varit där. Men ibland kanske man känner att nej, men jag vill kolla det här ett steg längre. Jag tar dit en till besiktningsman.
Ja.
Och då framställer man det som ett villkor i budet då.
Just det. Ja, men det känns ju som att besiktningen då, den är väldigt viktig för att man på ett bra och enkelt sätt ska kunna få en snabb bild av hur huset mår och hur man går vidare därifrån.
Precis.
Mm. Vi tar det ett steg till här då, när man har kommit förbi den besiktningen och man känner att men det här huset är, här skulle vi kunna få förverkliga våra drömmar framåt och bo. Mm. Då kommer det ju oftast till någonting som handlar om budgivning. Det var ju mer vanligt tidigare, att då var det mer regel än undantag.
Mm.
Och nu kan det vara liksom oftare att slutpriset ligger närmare utgångspriset. Men det kan ju bli, hur ska man tänka liksom när man bestämmer sig för att jag vill ha det här huset?
Ja, det där är ju, den frågan är bra, för den får jag ofta. Just det här med budtaktik och så vidare. Utgångspriset sätter vi ju alltid i samråd med en säljare. Så det säljer ju säljaren för om den inte får en budgivning.
Mm.
Så min rekommendation är ju att är man intresserad av ett hus, lägg då utgångspriset.
Förutsatt att man tycker att det är värt att betala det alltså.
Precis. Ja. För många har ju börjat lägga underbud. Mm. Och det kan jag förstå att man vill göra. För en köpare har ju alltid intresse av att köpa så billigt som möjligt. Men det gör ju också att processen blir längre. För att förklara det på ett enklare sätt. Men skulle man lägga ett underbud så gör ju det också att en säljare kommer ju helt klart vilja testa och ha fler visningar på huset.
Mm.
Det bjuder in nytt intresse. Komma dit och titta. Och så kanske det blir budgivning därifrån istället.
Så då kanske det blir högre än utgångspriset för att det drog ut på tiden. Så det kan vara en, för en köpares fördel faktiskt. Jag är beredd att köpa det här, så jag är beredd att betala utgångspriset. Då lägger jag det. Så blir inte jag liksom förbipasserad på något sätt.
Nej, men precis. Om man lagt utgångspriset som en spekulant, ja, men då sitter man ju i bra förhandlingsläge gentemot säljaren. För då kan man ju säga att vi har ju lagt den i begärt. Och då kanske säljaren inte har samma grund till att kunna lägga ut en till visning exempelvis. För då har man ju det priset som vi har gått ut med.
Ja.
Så lägger man utgångspriset så hamnar man i en bättre förhandlingssits som köpare, tycker jag.
Mm.
Men jag förstår ju såklart taktiken med att man börjar under också.
Mm.
Jag tycker sammanfattningsvis skulle jag egentligen vilja säga att fundera gärna ut också innan ni går in i en budgivning vart er gräns går.
Mm.
Och lägg upp en taktik för hur ni ska ta er dit. Antingen om ni lägger er där direkt eller om ni börjar på en lägre nivå och jobbar er upp dit. Men tänk ut innan vart gränsen går.
Mm. Ja, det är jättebra. Och det finns ju lite mer tid nu än om man jämför med hur marknaden var tidigare. När vi hade väldigt så mycket snabbare marknad, då hade man inte riktigt den här tiden att fundera ut, som du säger. Och liksom, ibland blir man bortsprungen redan innan visning till och med.
Mm.
Så att det kan ju också vara bra att veta att man har lite tid, men också där att man inte då väntar för länge, utan att man faktiskt konkret visar att jag har ett intresse och vi kan tänka oss att köpa det här.
Precis, och det är samma sak där. Fundera gärna ut innan vad vi är beredda att ge. Och jag tycker inte att det är jättesmart att avvakta. Det är många som har börjat göra det.
Mm.
Man avvaktar och inväntar andra. Men då är det lätt att man blir förbisprungen på slutet faktiskt.
Just det. Ja, och sen jag tänkte på värt att nämna det också. Det är ju att det är faktiskt säljaren som bestämmer vem som köper till sist. Det är inte alltid att det är den som lägger högst bud heller.
Nej.
Och det kan ju också, om man visar sin intention att vi är beredda från början och ger det här, så kan ju det vara någonting som finns med i slutändan om det blir en budgivning. Att ja, men den här var ändå, den liksom visat från början att den är intresserad, och det har känts tryggt för oss hela tiden.
Precis.
Det kan vara en avgörande faktor också i en budgivning då.
Helt klart. Och det tror jag många spekulanter kan glömma bort. Den biten att en säljare bestämmer till 100%.
Mm.
Och en säljare värdesätter ofta en spekulant som har visat ett starkt intresse.
Just
som
det.
Kanske inte har börjat lägga underbud alldeles för långt under. För det kan ibland verka förolämpande gentemot en säljare.
Mm.
Men sen också en spekulant som är flexibel i sina villkor och väl påläst om huset. Det är någonting som en säljare ofta uppskattar.
Ja.
Och då kan det hända att en säljare väljer en spekulant med lägre bud, men med, som de tycker känns bättre.
Just det.
Så att det är viktigt helt enkelt att man tänker på hela biten och inte glömmer bort det. Att bara för att du har högst bud så är det inte garanti att du får köpa.
Ja, men jättebra saker. Det här budgivningen är ju komplicerat och det är ju en stor bit. Så nu har vi ju bara skrapat lite på ytan här, men det är ju väldigt ofta som det är så här att man, nu pratar vi först om att köpa hus.
Mm.
Väldigt ofta kommer man i båda situationerna ungefär samtidigt.
Mm.
För när man väl köper så ska man sälja
väldigt
många gånger. Och då kan det ju vara så att man inte är förberedd på att sälja, så blir ju det en stress när man precis köper.
Mm.
Så låt oss gå igenom resan lite med säljprocessen också, för att vi ska ha en liten tydligare bild där. För de här två hänger ju oftast ihop.
Ja.
Jag ska sälja mitt hus där. Hur går jag tillväga?
Då ringer du mig.
Ja.
Nej, men du kontaktar en mäklare.
Ja.
Och då tar du hem med den mäklaren. Du kan även kontakta fler om du vill för att jämföra. Vi gör då så, eller rättare sagt, nu ska jag prata om hur jag gör, men då kommer jag ju hem till dig. Vi tittar på ditt hus, men först och främst så sätter vi oss ner och så kikar vi på hur kan jag hjälpa dig?
Mm.
Alltså en kombination med hur kan jag hjälpa dig att hitta nytt boende? Vad vill du ha? Mm. Vad har du för önskan om tidsplan? Hur ser status ut på ditt hus? Hur är skicket på det?
Ja.
Vad kan vi förvänta oss kommer komma på en besiktning här? Är det någonting som ska åtgärdas inför en försäljning? Vi går igenom alla de bitarna i tidigt skede.
Mm.
Helt enkelt för att kunna lägga upp den bästa tänkbara planen.
Det var ganska mycket saker bara direkt i första mötet här. Så att ja. Jag förstår det här med om man helt plötsligt har köpt någon så ska man göra alla de där bitarna på en väldigt kort tid.
Mm.
Jag är lite där ute efter att om man ser till att ha den här kontakten tidigt så sker inte allt på en gång. Utan då lägger man upp en tydlig bra plan som gör att man får tid för att kanske göra vissa förbättringar. Man tittar på besiktningsprotokollet och har möjligheter att även där liksom göra åtgärder då innan och så.
Precis.
Så det första det är ett hembesök egentligen där mäklaren kommer hem och tittar på huset och skicket och där man diskuterar om vart man vill framåt.
Ja, och det allra allra bästa det är ju att vara ute i god tid. Ska du sälja om 2 år så ring oss nu, för då får du tipsen i ett tidigt skede. Just och det kommer underlätta din process, det kommer ge dig högre slutpris med största sannolikhet.
Mm.
Just för att du har då kunnat maximerat möjligheten för att få bra betalt och en trygg affär sen.
Ja. Ja, bra. För jag tänkte på det här första mötet. För det är liksom först och främst att ta kontakt med en mäklare.
Mm.
Vad är det som är viktigt tycker du? Vad märker du när du träffar dina kunder? Varför väljer de dig exempelvis? Vad är det som är viktigt? Vad väljer man hos en mäklare?
Det mina kunder brukar säga i alla fall det är att de tycker att jag är lugn och att de får förtroende för mig.
Ja.
Sen så är det där olika vad man själv som kund uppskattar hos en mäklare, men jag tror att man ska välja en mäklare som man känner att den här människan kommer jag ha ett bra samarbete med under en längre tid.
Mm.
Att man helt enkelt har förtroende för att mäklaren kan sin sak.
Mm.
Men sen också att man tycker helt enkelt att man klickar och att man har samma syn på hur försäljningen ska se ut.
Mm. Ja, bra. Jag går tillbaka till det du pratade om först när det gäller att sälja hus, och det är att man träffar en mäklare och så lägger man upp en plan. Vad är det du ser är viktigt i den här när man lägger planen då? Jag tänker på så här, till exempel villamarknaden är mer säsongsbetonad än vad kanske bostadsrätter är, men behöver man tänka på någonting där?
Ja, jag tycker ju att som sagt, förbered i god tid. Och när jag säger förbered så menar jag planera gärna in fotografering av huset sommartid.
Och du menar att det blir lite bättre bilder när man får med en trädgård som är grön och blommande växter och så vidare och så vidare.
100%.
Ja.
De som fotar höst och vinter och säljer sitt hus då ångrar ofta att de inte har fotat sommartid.
Just det, för även om man kan ändå sälja på vintern, men då kan det vara bra att ha de här bilderna som man ändå kan visa upp för en köpare att så här ser det ut på sommaren om du skulle bo här.
Precis.
Ja.
Och där man ska komma ihåg, det handlar ju om försäljning och första intrycket är ju faktiskt allt. Har vi bra bilder och en bra annons så kommer du få större intresse på ditt hus.
Mm.
Det är ju bevisat att det är så.
Mm.
Och har du då fina sommarbilder, du kan sälja in din trädgård på ett helt annat sätt sommartid jämfört med vinter. Så kan du då, om du säljer huset i november, visa upp bilder från juli. Så kommer det ge dig ett bättre resultat. Det är helt övertygad om.
Ja.
Men sen så är det ju också en stor viktig del är ju också det här med besiktningsbiten. Att man gör det i tidigt skede. För man vet inte alltid resultatet av en besiktning förrän den är gjord.
Just det.
Och det kan då vara skönt att ha gjort den tidigt om man vill åtgärda mindre saker.
Mm.
Eller om det faktiskt dyker upp någonting som påverkar priset på huset.
Just det.
Och det vill du ju oftast veta innan du köper någonting nytt.
Mm. Och då om man har gjort en besiktning kan man också i sånt fall hinna åtgärda en del saker. För det är någonstans där det handlar om också i försäljningen av ett hus. Att man ska ta bort så mycket frågetecken som möjligt från den som köper och oro.
Precis.
Att man vet att ja, men det här ser bra ut och här är ingenting, finns det inget oro sig för och så vidare.
Precis.
Så ha ett bra besiktningsprotokoll, bra bilder och en bra mäklare som man kan samarbeta med. Det är liksom starten på försäljningen om man säger så.
Precis.
Ja. Och sen kommer vi vidare där då. Sen ska det här också säljas. Är det ut på Hemnet direkt eller hur tänker du där?
Jag försöker se Hemnet som ja, givetvis kan man annonsera där, men jag försöker se det som att, ja, hur ska man säga, sista biten i försäljningen egentligen. Eller, mm. ja, i annonseringsprocessen åtminstone.
Just det.
För jag tycker att man ska ju börja direkt när man har startat ett samarbete, ska man börja nysta i kunder.
Mm.
Leta kunder internt, tipsa kunder, bygga upp ett spekulantregister just för det här huset.
Hur gör man det då?
Dels så kan man då låta oss få nämnare till kunder som vi vet kan vara intresserade. Det allra bästa är om det finns bilder som man också kan skicka ut till dem.
Mm.
Eller kanske det allra bästa om man tar bilder, gör besiktning och lägger ut det som på gång på vår hemsida.
Just det. Och då har du alltså möjlighet att komma i kontakt med sådana som söker just det huset. Mm. Och där man liksom kan buffra på sig lite kunder då, tills det, att det faktiskt blir skarpläge. Så
precis.
Det man gör är att man satsar inte allt på ett kort och säljer på ämnet, utan man börjar redan innan att titta. Vad finns det för kunder som är intresserade av just det här huset? Och det kanske precis. Kan vara, det händer väl säkert att det blir en affär långt tidigare än Hemnet, fast kanske med att tillträdet blir längre för både köpare och säljare. Så det blir en liksom lugnare försäljningsprocess, om man säger så.
Precis. Och man är inte heller lika beroende av hur marknaden ser ut just där och då när man lägger ut det på Hemnet.
Just det.
För som alla känner till så går ju marknaden väldigt mycket upp och ner och det har att göra väldigt mycket med tillfälligheter. Mm. Att man ska hitta rätt spekulanter. Och man vill inte vänta tills Hemnet och att man har 2 veckor innan visning och hoppas att just din köpare ska se huset då.
Just
utan
det.
Du vill kunna ha låtit oss få leta några månader innan så att man maximerar marknaden under en betydligt längre tid.
Händer det att du säljer bostäder som, nu pratar vi på gång, då har man en bit framåt, men att du säljer bostäder där du bara tipsar folk i liksom, som du känner till, eller att du skickar ut, eller att du lägger ut på Facebook att nu har vi fått in den här typen av villa, händer det?
Mm. Helt klart.
Skulle du, om du jämför nu för några år sedan, hur vanligt är det jämfört med tidigare?
Jag tycker att det blir mer och mer vanligt, måste jag säga.
Mm.
För några år sedan, när jag började mäkla för 4 år sedan, så såldes ju mycket innan visning, men det var ju fortfarande ute på Hemnet.
Just det.
Att det gick fort då. Nu är marknaden lite lugnare, men det går mer och mer åt att man säljer innan man ens kommer ut på Hemnet.
Mm. Ja, spännande. Och oavsett om man annonserar på Hemnet på gång eller om det är på sociala medier, så kommer man ju nästa steg till att man ska ha en visning också för spekulanterna. Hur tänker du kring det och hur jobbar du kring visning?
Visning är ju kanske den roligaste delen i processen. Jag tycker allt är väldigt kul, men visning är fantastiskt roligt.
Mm.
För då får man ju visa upp huset och det är oftast då som allra, allra finast. Säljarna har fixat och trixat inför den.
Städat och ja. Har varit stressat lite. Och
ja, de mår oftast lite så där. Då får de fixat så. De kämpar verkligen.
Ja.
Men det är så kul att få visa upp det då. Och där är det väldigt viktigt för mig att vara riktigt påläst. Att jag vill ju kunna sälja in huset så bra som det bara går. Och att alla spekulanter ska få svar på sina frågor.
Just det.
Sen är, och jag brukar alltid göra så att jag pluggar ju på inför en visning som jag pluggade på inför tentor och prov i skolan. Så att jag läser verkligen in mig på dem. Men ibland så kommer det ju frågor som man inte kan svara på. Mm. Och då tar vi ju reda på det efteråt.
Just det. Mm.
Men fråga oss mäklare, för vi finns ju till på visningen för er spekulanter.
Mm. Mm. Ja, för det är också så där, man tänker man kommer och det kan vara ganska många på en visning och så vill man inte riktigt störa, men det känns som att du gärna vill att man gör det när man kommer dit.
Ja, men hellre där, för jag kan förstå, det känns ibland som att spekulanter är rädda för att störa oss mäklare, men vi finns ju där för dem.
Mm.
Vi finns ju där för att svara på frågor, vi vill ju gärna göra det också.
Just det.
Så fråga på, ingen fråga som jag brukar säga är dum.
Nej.
Det är verkligen inte så.
Och sen kommer vi till nästa och egentligen sista steget där innan man liksom knyter upp säcken med själva försäljningen. Det är att man som mäklare ska göra en efterbearbetning efter visningen där och få kontakt med alla de här och liksom se hur intresset är och så. Hur jobbar du där då? Vad har du för tips till de som har varit och tittat på bostaden och som är intresserade och så?
Jag kontaktar ju alla som har varit på mina visningar. Så det är väldigt viktigt att är det så att man inte har hört någonting från mig eller mina kollegor efter våra visningar, så är det förmodligen för att vi har fått fel kontaktuppgifter.
Okay.
Så dubbelkolla det, att känns det intressant på visning, kom gärna till oss och dubbelkolla så att vi har rätt kontaktuppgifter till er.
Mm.
För vi kontaktar er och ni får givetvis kontakta oss, men alltid direkt efter sista visningen så skickar jag ut ett sms där jag beskriver om det här händer nu och kontakta oss vid frågor, annars kommer vi kontakta er.
Mm. Spännande, nu har vi gått igenom på en ganska kort tid både köp- och säljprocessen, ja. Hur det går till. Och som sagt, det är ju inte allt för sällan som det faktiskt är så att man är i båda resorna samtidigt som mm. köpare och säljare. Så att, jag förstår ju att man har man som sagt en god kontakt med en bra mäklare, så det är mycket vunnet och mycket värt för den personen där. Så att,
Verkligen, och jag skulle verkligen rekommendera att jobba med både sälj- och köpprocessen parallellt.
Just det.
Så att det inte blir att man först gör klart ena processen och påbörjar den andra därefter, utan för att underlätta både köp och sälj, se till att du är så pass förberedd och jobba på, och du både letar nytt samtidigt som du förbereder din egen, så kommer du göra två väldigt bra affärer helt enkelt.
Bra avslutningstips.
Ja, visst.
Stort tack Amanda för att du tog dig tid och för att du bjuder på din kunskap. Det uppskattar jag. Det har varit jättekul att få sitta här och prata med dig. Jag vill också passa på att tipsa till dig som lyssnar att skicka gärna in frågor, funderingar eller om det är något specifikt ämne som ni vill att vi berör. Det kanske är så att man vill gå ännu mer detaljerat in i någon del av det vi pratar om idag. Eller sådär, så att då kan ni mejla till mig på tobias.th.gren@fastighetsbyran.se. Och gick det för snabbt där så finns jag på vår hemsida, så det är bara att gå in och titta på kontaktuppgifter. Så med det så säger vi stort tack för idag.
Tack så mycket.